Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext på palmsöndagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 21 kapitlet och från den första versen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något ska ni svara dem: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Se, din konung kommer till dig. Vad betyder de orden? Det betyder att folket tidigare hade varit utan konungen. Då är man inte fri. Då är man under en främmande makt. Men nu står det, nu kommer din konung till dig. Han kommer med befrielse. Nu skulle den främmande makt som förslavat oss människor ända sedan Adam få sin dödsstöt. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens förste kastas ut. Se, din konung kommer till dig. Profeterna hade målat upp bilden av den kommande frälsaren. Hur skulle Messias vara när han väl kom? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät, hade profeten Jesaja skrivit. När Kristus kommer till Jerusalem för att upprätta sitt styre, så gör han det inte med svärd och stridshästar. Han kommer inte för att omstörta det politiska styret. Jag har en vän som brukade tala om befrielse från den borgerliga regeringen. Och jag har andra vänner som talar om befrielse från den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Det är inte en sån befrielse Jesus kommer med. Regeringen sitter kvar också efter Jesu intåg. Han befriar inte från de jordiska makterna. Inte vid detta intåg. Han kommer i enkelhet, ödmjuk, ridande på en åsna. Han kommer som någon vars seger redan är i hans hand. Han behöver inte strida för att vinna. Och ändå är en väldig strid som ligger framför honom. Men inte den strid vi är vana vid att människor utkämpar. Utan en strid mot våra verkliga fiender. De som är så svåra att vi inte ens tänker att det ska vara möjligt att besegra dem. Djävulen, synden, döden. Nu kommer han för att lösa oss. Nu kommer han för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som var fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Nu kommer befrielsen genom den utlovade befriaren. Det är som om profeten Zakaria ser Jesu intåg framför ögonen när han skriver: din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Och Jesus ser till att detta uppfylls när han kommer. Av alla förutsägelser om honom så var denna en förutsägelse som han själv kunde ordna uppfyllelsen av, utan att det var något påtagligt övernaturligt med det hela. Det var inte som när Jesus hade svarat Johannes döparen om han var den som skulle komma. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår. Det hade profeterna också förutsagt. Så kunde man känna igen Messias. Och det var uppenbart att Herrens arm verkade. Men idag var det inte lika uppenbart. Att rida på en åsna, det var inte särskilt anmärkningsvärt. Det är en sådan konung som kommer till oss idag. Ödmjuk ridade på en åsna. Det är söndagen före påsk. Så är det i vår kalender. Och så är det i dagens text för Jesus och lärjungarna. De är på väg upp till Jerusalem för att fira den sista påsken. Eller den rätta påsken ska vi kanske säga. Den som allting hade pekat fram emot. De närmar sig Jerusalem och kommer till Betfage vid Oljeberget. Snart skulle de från berget se det östra hörnet av staden, medan templet och de norra delarna fortfarande skulle skymmas av sluttningen. Förväntan ligger i luften. Påsken var alltid en stor högtid, den stora befrielsehögtiden. Man firade att Gud hade fört sitt folk ut ur slaveriet och gjort dem till sina egna. Det var alltid en glädje att gå upp till Jerusalem och till högtiderna. Och påsken var extra högtidlig. Nu gick man dessutom tillsammans med Jesus från Nazaret. Han som avslöjat de rättfärdigas falska gudstyrkan men tagit emot syndare. Han som i sina ord och handlingar visade att han var en profet, sänd av Gud. Ja, mer än en profet. Också på vägen upp till Jerusalem hade han gjort flera stora underverk. De går tillsammans med honom upp till Jerusalem för att fira påsk. Och snart syns den första skymten av staden. Jesus vet vad han ska göra. Innan de går längre är det dags att förbereda intåget. Han sänder nu iväg två lärjungar. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara dem. Herren behöver dem. Han kommer då genast att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Nu kommer befrielsen. Den kommer i stor enkelhet. Precis som när Jesus, Messias, först kom till jorden. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Nu rider han in på en åsna. Befrielsen kommer på det sätt som den var förutsagd i skriften. Kristus kommer. Hur söker vi Kristus? Söker vi honom där skriften har sagt att han kommer att vara? Där han kommer i stillhet i sitt ord. Där två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då, alltså rättfärdigheten genom tron? Den säger, ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Se, din konung kommer till dig. Vi tänker så lätt att vi ska befria oss själva. Och så blir det en väldig kamp. Vi ska dra ner Gud genom vår lovsång, säger vissa. Men Gud säger att han kommer till oss. Och han kommer på det sätt som han har lovat, genom sitt ord. Under veckan så är det vi som arbetar och tjänar våra medmänniskor. Men när vi kommer till gudstjänst, då är det Gud som betjänar oss. Det är en underlig konung vi har. Men så vill han ha det. Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig, säger han. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna. Lärjungarna lyder Jesu befallning. De har inte all information, men de vet det de behöver veta. De vet vad de ska göra. Om de frågar, så vet de vad de ska säga. Varför åsnans och fölets ägare låter dem gå, det säger inte texten. Här är ett av de ställen där Gud säger det som är nödvändigt och lämnar det som vi inte behöver veta. Åsnans och fölets ägare själv visste. Det är nog. Och profetens ord uppfylldes. När lärjungarna kommer tillbaka med åsnorna så gör de mer än vad Jesus hade sagt åt dem. De lägger sina mantlar på dem så att Jesus ska kunna sitta bättre. Och Jesus tar emot deras tjänst. Så är också vi fria att tjäna Jesus på många sätt som inte är exakt föreskrivna. Utan vi har olika möjligheter. Låt oss göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot de som delar vår tro. På vilket sätt ska vi göra gott? Texten säger det inte. Vi har många möjligheter. Lärjungarna såg att Jesus hade ett behov. Och de mötte det. Precis som Jesus kommer i enkelhet som konung. Så hyllas han i enkelhet. Folket tog det de hade tillgängligt för att ge Jesus ett värdigt mottagande. Många tog av sig sina mantlar och bredde ut på vägen. Och längs vägen skar folket kvistar som de höll på att strö där Jesus red fram. Det är inte den mest spektakulära hyllning man kan tänka sig. Men en passande hyllning. Här kommer vår frälsare i all ödmjukhet. Och han tar sig emot med mantlar och kvistar. Det är inte så att folket ger där de kan tänka sig avvara medan de behåller det bästa för sig själva. Nej, de ger det de har. Manteln på kroppen. Och har man inget skyndar man till ett träd för att skära ner kvistar för att bereda väg. Det är på mer än ett sätt en passande hyllning. När Messias nu äntligen rider in mot Jerusalem så vill folket visa sin uppskattning. Och samtidigt är det tydligt att det stora, det är inte det folket gör, utan det är han som kommer ridande där på åsnan. Jesus befinner sig någonstans i mitten av processionen. Det går folk både före och efter och de ropar, Hosianna, Davids son. Hosianna, det betyder Herre fräls. Orden är från psalm 118 som hörde till Hallelsalmerna som man använde vid de stora högtiderna. Och som också var de första sånger som barnen fick lära sig i sin religiösa fostran. O Herre fräls, o Herre låt allt lyckas väl. Välsignad vara han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Nu red han som heter Herrens frälsning, Jesus, in mot staden för att uppfylla allt. Davids son stod inte i själva salmen. Men det stämmer ju både med det som sker och med löftena. Den utlovade välsignelsen var alltid knuten till Messias, Davids son. Och nu rider han in med Herrens frälsning. Salmen handlar i sin helhet om Guds frälsning ur svår nöd. Salmisten har varit hårt ansatt av sina fiender. Men han har blivit räddad. Han har varit nära döden. Men Gud har inte lämnat honom. Och nu tackar han för Guds nåd. Det är som så ofta. Att när det beskrivs om Guds trogna i det gamla förbundet. Så koncentreras det nu i Kristus. Han rider in för att möta en ännu svårare nöd. Hans fiender kommer att ansätta honom i ännu högre grad. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall. Men Herren hjälper mig. Står det i salmen. Nu skulle Kristus ta de hårdaste stötarna. Han skulle inte bara vara nära döden, utan gå in i döden, men inte lämnas där. Salmen beskriver mer än ett Guds barns lidande och återupprättande. Den beskriver Guds frälsningsverk i Kristus. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla vara glada. O Herre, fräls. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Nu välkomnas han med lövrika kvistar i händerna, med välsignelserop. Nu tas stenen som snart skulle bli förkastad. Han tas emot som den hörnsten som han är. Ja, genom att just bli förkastad så blir han vår hörnsten. Därför tackar och lovar vi honom. Genom att fortsätta in i Jerusalem och ner i den djupaste förnedring ger han oss välsignelse. Se, din konung kommer till dig. Vilken kärleksrik konung vi har, som kommit för att offra sig för oss och som kommer till oss varje gång vi hör evangeliets ord. Låt därför också oss stämma in i orden: välsignade han som kommer i Herrens namn. Herre, tack för att du gav oss din välsignelse. Amen. Låt oss be.